Hallå där ute i eten och hjärtligt välkomna tillbaka till en bröllopsfotografs podcast. Det är ett tredje avsnittet i den här fantastiska nya podcastserien med mig, Louise Pettersson, som driver Vilma Foto som bröllopsfotograf i Stockholm sedan 7 år tillbaka. Jag är så glad för att du är här igen och har valt att lyssna på mig och att ni prenumererar och recenserar och ger mig 5 stjärnor och allt möjligt man kan göra. Jag har fått både samtal och mess och blivit påhoppet på stan faktiskt av vänner och bekanta som uppskattar det jag gör. Så tusen tack för det, kära ni. Men nu tycker jag vi kör igång. Yes, det här avsnittet kommer att handla om något så spännande som hur man får kunder. Och jag vet att många av er har längtat efter det här och sagt till mig att ja, men hur gör man egentligen? Och vi är så nyfikna på hur du har blivit framgångsrik och hur du kan leva på det här 100% Louise. Och vänta lite, jag 1 är inte framgångsrik i pengar i alla fall. 2 har inte alltid kunnat leva på det. 3 tror fortfarande inte att jag kan leva på det. Men jag gör det och jag tycker att det är fantastiskt kul och det är en utmaning varje dag, men det är just det som driver mig, tror jag, att jag får kämpa för det varje dag, att få in mina pengar så ha mat på bordet och kunna ta hand om min hund och mina nära kära och sådär. Men i alla fall, jag har listat upp lite saker som har varit extremt viktigt för mig under de här åren, och framförallt så kommer jag gå tillbaka till hur jag började, för jag tror att nyckeln ligger där. Och sedan gå vidare lite på hur man är uthållig genom alla år. För det tror jag nämligen också är en nyckel till allt. Jag har fått många kommentarer där ni uppskattar mitt företagande som jag berättar om. Och det är just det jag vill med den här podcasten. Jag vill inte bara att ni ska få veta om just bröllopsfotografering. För jag tror att det kanske blir lite tråkigt i längden och sådär. Och alla har inte den fotografiska gåvan med sig kanske, utan bara jobba med något annat eller vill starta eget. Och jag hoppas att ni ska få ut lite mer av det här avsnittet än de förra kanske, till och med, hoppas jag. Så är det med det, och nästa vecka så måste jag ju redan nu påpeka att det kommer handla om något ännu mer spännande, nämligen prissättning, hur man sätter pris på sig själv och sina tjänster. Så missa inte det. Ja, detta kommer verkligen bli toppen avsnitt, känner jag på mig, hörni. Och det är verkligen så fullmatat med massa egentligen hemliga saker. De flesta av folk i branschen håller i alla fall de här sakerna hemliga, för de vill inte att konkurrenterna ska få reda på det. Men det där tycker jag är helt befängt. All cred till er som gör det och kan hålla er kvar inom branschen och vara fantastiska ändå, men... Och inte det, därmed sagt att jag inte har gjort det själv, för jag har verkligen isolerat mig från branschen och jag har tagit avstånd och jag har gått ur massa forum och grupper och allt möjligt, för att jag vill bara fokusera på en sak, och det är det jag gör. Men därmed inte sagt att jag inte vill dela med mig av det jag gör, så det tycker jag man ska skilja på. Det allra första man funderar på när man startar ett företag är ju naturligtvis, hur ska jag få kunder? Har man tur med sig så har man redan ett brett kundregister, kommer från ett annat företag, har varit konsult och gör en smygfuling och tar med sig alla kunder dit. Och ja, ni fattar grejen. Men om man startar företag när man är ung, som jag var 20 år, så kanske man inte har så stor kundkrets. Man har säkert mycket vänner och man har familj och sådär, men det går egentligen inte så toppen att bara pracka på dem sina tjänster, för de tröttnar på det till slut och de tycker det är jättekul fortfarande att bli fotad av mig och sådär, men de har lärt sig att man stör mig inte, helt enkelt. Man ber inte om gratis tjänster och sådär, utan vill jag fota dem så gör jag det, och det kan låta kaxigt, men det funkar ganska bra, och de flesta blir väldigt glada om jag frågar så här: hej, får jag fota dig? Jag känner så att jag vill ju ha dig på bild, det var så länge sedan, kan vi inte göra en session och sådär. Och det blir mycket trevligare att ha det så. Men i början i alla fall så kan det vara svårt att veta vart man ska få sina kunder ifrån, om de inte är vänner eller bekanta eller familj. Ja, och därför så tycker jag att det finns några punkter man kan tänka på. Till exempel, Vad har du för förmågor? Vad har du för kunskaper som du redan sitter på? Gör en lista med vad du är bra på, vad du är mindre bra på, vad som kan förbättras, vad du skulle vilja vara bra på. Och bara helt enkelt lista upp så här plus och minus på vem du egentligen är. Och tycker du det är svårt, så ta hjälp av en vän eller något sånt där. Alltså, jag vet nu att i alla sociala medier och medier överhuvudtaget så snackar man om att man gör så här, jada, jada, flum och flum och flum och hit och bla 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 bla. Och jag vill inte att det här ska bli ett avsnitt där du så här how to get successful. Jag vill bara dela med mig av hur jag gjorde. Så ni får inte ta något så här, men gud, det där kan inte jag. Louise, du är så duktig på det där. Nej, ta det lugnt. Men det finns i alla fall några punkter som jag tyckte att jag var bra på. Och den första var i alla fall att jag hade kodat hemsidor sedan jag var väldigt liten. Och det här kan ju vara fantastiskt, tycker ni. Men för mig var det nog ganska skämmigt. Alltså jag kände mig ganska nördig och jag satt alltid med killarna på datalektionerna. Och alltså jag kommer ihåg på lekis till och med. Eller vad det var så här. Det heter inte lekis längre. Det var typ så här femårsverksamhet eller vad det är. Så här förskola. I alla fall. Då satt jag, kommer jag ihåg, i dumburken, som de kallar den då, och spelade Tetris på en sån här gammal Dota. Alltså så här, man kunde skriva in en kod så kom det upp ett spel på datorn, eller man kunde skriva in en kod så kom man till Paint. Alltså det var jättehäftigt och jag var typ 5-6 år. Det här var min början på min datakarriär och jag kan honestly säga att det här var början på mitt företagande. Därför att det här utvecklades, och fråga min mamma. Hon är nog den av alla som har fått ta mest skit för mitt dataintresse. Jag satt när jag var 12-13 år på sommarloven, rakt igenom innan jag började träffa killar och sånt där tjafs, så satt jag och bara kodade och kodade och kodade. Så här färgkoder, häxkoder till Lunastorm. Jag satt och gjorde mina egna hemsidor och nu ringer mitt mat- och sovarmband Fitbit. Hej på dig. Jag satt och liksom gjorde mina egna så här rosa hemsidor och jag la upp så här. Jag sjunger ju, så jag hade spelat in så här med Dan, min sånglärare, som var fantastisk, så här, som åkte i studion och satt och la upp de här midi-klippen som det var då. Och jag vet, jag hade det här EJ, kommer ni ihåg det? Så här, alltså man kunde göra så här midi-sånger och leka att man var DJ. Så alltid har mitt liv kretsat kring datorer, och jag vet att det finns folk som inte är bra på det här, och då får man helt enkelt samla ihop lite pengar. Det behövs inte så mycket pengar. Bara ta någon som är duktig på det, som gör det på hobbynivå, så går det mycket enklare. Mer om det sen. Men varför det började så bra med mig tror jag är för att jag snabbt fick upp en hemsida. Och den här hemsidan blev verkligen definierande för vad Vilma Foto skulle komma att bli och vara framöver. Jag tror också att, hur kunde jag då komma på en hemsida, hur visste jag hur den skulle se ut och bla bla bla. Men jag hade precis kommit hem från USA från ett år där jag hade pluggat dans och gjort mitt sista år på gymnasiet med min klass där på entreprenörsprogrammet i Borås. Och jag vet att på kvällarna så hade man inte så mycket för sig, därför det är så stora avstånd i USA, så man fick liksom inte gå ut själv, man kunde inte ta sig någonstans. Det är inte som här att ja, men vi går ut, vi tar bussen, åker vart vi vill och sådär, som vi gjorde när vi var väldigt små redan, tyvärr, och med fördel. Utan man satt liksom inne, eller jag satt inne och jag tittade på en massa hemsidor. Och just för att man är i regionen, googlar man så kommer det upp då San Francisco Photographers och så här. Och jag fastnade väl för Jasmine Starr, som är idag en av mina största förebilder inom det här. Och hållit på ungefär lika länge som mig, men växt något otroligt på grund av sin personal branding. Att hon har liksom lyckats få kunder genom att vara sig själv. Så hon är verkligen en förebild i det här, och jag liksom, genom hennes sajt så kom jag in på fler fotografer, och det här var nog ett ganska tidigt skede där bröllopsfotografering inte hade blivit riktigt så där supererkänt. Det var liksom det här med lifestyle wedding photography och det här med att det skulle vara naturligt och mycket ljus och så här. Det hade ju liksom bara funnits sen kanske 5-6-7 år i Stockholm i alla fall. Men jag gjorde i alla fall en hemsida, och jag har berättat tidigare i en podcast hur jag fick bilderna till den här, och det var det ju mitt första, det här unga paret som jag fick fota, och jag använde de här bilderna till att försöka på något sätt få människor som kom till sidan att upptäcka mig och vilja boka mig och sådär. Men hur kom de då dit? Ja, det är därför jag också pratar om hemsidor. Därför att jag började också blogga ganska tidigt. Och jag hade på den tiden i stort sett ingen aning om vad sökoptimering är. Nu på senare år har jag kommit att bli väldigt intresserad av det, eftersom jag också utbildade mig på en KU-utbildning på Mediaskolan i Stockholm för några år sedan. Och fick certifiering i online-marknadsförare, sökoptimerare. Men på den tiden hade jag ingen aning om vad jag gjorde egentligen. Och det är väl så, man har ingen aning i början. Man måste bara slänga sig ut och våga. Och jag tror att det är precis det jag gjorde. Det är väl också en nyckel till att jag började få kunder. Men den här hemsidan med bloggen, det gör ju då att Google knyter an till den väldigt lätt och den blir väldigt trovärdig. Och den, om man använder rätt ord, som jag egentligen inte hade någon aning om heller från början, skulle ha en betydelse sen, nämligen bröllopsfotograf och bröllopsfotograf Stockholm, där jag topplacerar mig sedan många år tillbaka. Jag hade verkligen ingen aning om att det hade stor effekt. Men på senare, liksom, efter några år började jag läsa mer och mer och det blev mer poppis. Och jag var nog en av de första som, i branschen som verkligen hoppade på det tåget med sökoptimering och verkligen förstod vad det var jag höll på med. Och jag vet att till och med min lärare, Nicke på Medieinstitutet, har undervisat flera av framstående bröllopsfotografer i Stockholm i just sociala medier och tagit upp mig som exempel. Så jag är honored, jag är väldigt glad för det. Däremot så har det naturligtvis kommit med fiender, men det är någonting som man bara får ta med en klackspark. Så är det vad man än gör, vem man än är, hur mycket följare man än har eller inte har, så finns det alltid folk som stör sig på det man gör. Mer om det i ett annat avsnitt, hoppas jag. Men så hemsidan var liksom den absolut bidragande faktorn till att folk börjar hitta till mig. När folk söker på bröllopsfotograf, då vill de ju hitta till dig, till din sida och sådär. Och jag kommer gå igenom det i det här avsnittet om sökoptimering längre fram, där hur man skriver för webben och hur gör man för att Google ska förstå att man är trovärdig och sådär, och hur länge man ska ha sin sajt och vad man ska heta på sitt domännamn. Men det kommer mer om det. Den andra saken jag tänker på direkt är ju att jag har varit väldigt social genom åren. Och jag har alltid varit ute på massa äventyr och uppdrag. Och vare sig det gäller fotografering eller ordna ett event eller klassfest. Eller, jag har alltid varit där det händer. Och jag tror att man kanske inte måste vara en social minglande person. Men det har i alla fall hjälpt mig på min väg att komma dit jag är idag. Därför att, och jag, helt ärligt, mina första visitkort skickade jag efter för en månad sedan. Jag har inte haft ett enda visitkort genom åren. Jag hade ett försök till visitkort andra, tredje året, någonting sådär, men det funkar inte. Och jag kan säga att de ligger fortfarande här i lådorna. Det gör ingen skillnad. För mig är det bara ett socialt liksom, nätverk där du är dig själv och där du är så naturlig du bara kan vara och bara skrattar och bjuder på dig själv. Och det är det som ger allra flest kunder. Kanske inte i procenttal, därför att 80% av mina kunder kommer verkligen från Google. Kanske att jag till och med kan säga 90% hittar mig bara på Google. Och jag har inte lagt ett öre på min marknadsföring på grund av detta. Kan du grunderna och lär dig hur du ska göra och var och när och hur, så kommer det gå bra. Du behöver inte lägga några pengar på marknadsföring. Många gör det och fine, det är jättebra och det funkar för dem. Och man, det, liksom, det är bra på sitt sätt. Till exempel Facebooks ads kan man ibland ha nytta av genom att promota ett inlägg som du har som du tycker väldigt mycket om, eller ett brudpar som ser väldigt snygga ut till exempel. Mer om det är det där sökoptimeringsmarknadsföringsinlägget. Men jag tror i alla fall att nyckeln till att få kunder är ett, ha en fantastiskt bra hemsida, och inte bara bra som är bra att den har bra innehåll, utan den ska ju beskriva dig. Den ska vara ärlig, det ska vara du, det ska vara roligt, det ska, om du är galen så ska den vara galen. Om du är färgstark så ska den vara färgstark. Om du är neutral så ska den vara neutral och sådär. Men bjud på dig själv på hemsidan, det är jätteviktigt. Och skriv inte bara som alla andra gör. Så här, oh, this was fabulous, oh, I like this couple. Ja, lite dåligt engelska, men gör inte som alla andra. Hitta på något nytt. Det är ingen nyhet, men folk härmar fortfarande varandra. Till och med jag ibland, kanske. Eller så ofta. Nej, jag försöker inte göra det i alla fall. Och det andra är ut och mingla. Ut och vara social, bjud på dig själv där också. Och var bara dig själv i alla situationer. Och skippa hellre visitkorten och gör något mysigt med din personlighet istället. Så kommer folk komma ihåg det mycket, mycket bättre än om du lämnar fram ett kort. Som ändå bara ligger kvar i deras plånbok för resten av livet, förmodligen. Och sen blir det slängt. Yes, ni ser, det handlar inte så mycket om vad du gör eller presterar, utan bara vem du är. Bara vem du i din person är. Så fantastisk och unik och underbar precis som du är. Två väldigt viktiga punkter faktiskt. Och jag tror att det är ganska uppenbart egentligen. Man måste kunna visa upp sig online och man måste kunna representera sig i verkligheten. Men det här med online, det är ju egentligen också går ihop med sociala medier då. Och det är nog det tredje som har också tagit mig framåt. Nu har jag på senaste året börjat göra om min Instagram lite, så att jag har den väldigt företagsmässig, men jag bjuder även på privat och sådär. Så jag försöker blanda lite nu. Förr i världen, i tiden, så hade jag bara ett privat och sen så hade jag ett företagskonto som aldrig uppdaterades. Och det är faktiskt mitt nästa tips. Det är egentligen att ha ett Instagramkonto där du blandar. För om du är ditt varumärke som vi har snackat om förut och ditt varumärke är du och du ska vara dig själv och så naturligt som möjligt och bjuda på dig själv, inte för mycket, men den du är ska komma fram, så rekommenderar jag faktiskt att du har ett Instagramkonto där du lägger upp lite allt möjligt, men ändå att du håller det ganska selektivt fast ändå väldigt bjudsamt. Håll det kreativt och lägg upp matbilder, lägg upp partybilder, lägg upp inredningsbilder, lägg upp dina djur, lägg upp dina resor, men lägg också upp kunder, möten, jobb vid datorn, glädje när du får en bokning. Blanda, men var ditt Instagram. Jag så många exempel på människor som har blivit väldigt framgångsrika genom att bara vara sig själva på sin Instagram. Och om du är dig själv, det betyder ju att du är ditt företag. Jag menar, om vi ska dra det långsökt så betyder det ju att om du är dig själv, det är du som driver ditt företag. Det är du som driver det. Det är klart att du ska synas. Det är klart att du ska, okej om man har en produkt som man vill lansera och sådär. Men alltså helt ärligt, jag tror på personal branding. Jag tror på att när det blir personligt och kreativt och när din personlighet kommer fram, då säljer du bäst. Och visst, det handlar inte om att sälja så många bröllop som helst, för det funkar inte så. Inte i den här världen i alla fall. Om inte jag hade haft personkemi med mina brudpar och kunna skratta och vara avslappnad med dem, så hade jag aldrig kunnat fotografera deras bröllop. True story. Så Instagram är viktigt och har blivit ännu viktigare genom åren, eftersom desto mindre folk följer på Twitter och Facebook, utan då vill se bilder. De vill bara se bilder direkt ur ditt liv och att du är personlig och att de får lära känna dig. Ja, men tillbaka till det här med sökoptimering och vad det egentligen är. Jag tror att det kan vara lite förvirrande kanske för de flesta som inte har... Ja, ni kanske säkert har stött på det någon gång, men ni kanske inte riktigt har greppat vad det handlar om. Ni kanske förstår att det handlar om någonting som Google håller på med och att de i stort sett har ensamrätt på det i hela världen, vilket betyder att de är superduper fantastiskt mäktiga. Och alla vi andra måste anpassa oss efter dem, såklart. Yes, det är ungefär så det ser ut. Och anpassar man sig inte så kommer du inte synas. Och den erfarenheten jag har fått lära mig, därför att gör du minsta lilla misstag så ryker du kanske flera positioner på dina sökord på Google. Och då är det verkligen effekt direkt, i alla fall hos mig. Det är väldigt, jag märker av direkt i min mailkorg. Om jag syns eller inte på mina bokningar och förfrågningar. Men vad är då Google och sökoptimering? Ja, sökoptimering skulle jag vilja förklara som ett slags spindelnät på webben. In the cyberspace. Och det är inte så svårt egentligen. Det handlar bara om att alla hemsidor är kodade, som det heter, på ett sätt. Och den här kodningen kan se lite annorlunda eller olika ut beroende på vem det är som har gjort den. Det finns alltså programmerare eller kodare då, som det heter, som sitter och gör hemsidorna. Jag måste bara rätta till den här. Så. Och när man kodar en hemsida så kan man antingen bara koda den och inte tänka. Det gör ganska många och har gjort genom åren. Eller så kan man tänka till lite extra och koda den sökvänligt, som det så fancy heter. Och vad är då sökvänlighet? Ja, sökvänlighet är egentligen att din sida ska vara så sökvänlig som möjligt för just Google. Och Google består av en massa spindlar som i det här spindelnätet av en massa briljoners hemsidor plockar upp helt enkelt olika saker på den hemsida. Och det är lite svårt att gå in på vad de plockar upp, men de är otroligt smarta. Det är alltså sådana här superduper duktiga matematiker som har suttit och nördat in sig på nätterna dygnet runt och kommit på en massa formler, logaritmer. Som gör att de här små, små spindlarna i Googles nät fångar upp grejer på just din hemsida. Och för att de ens ska göra det så måste du ha kodat hemsidan på ett sätt. Och allt det här, om du är intresserad, så finns det verkligen att googla upp. Alltså du kan verkligen läsa dig till det mesta. Det är faktiskt så jag har gjort. Jag har aldrig någonsin gått en utbildning i liksom något som har med kodning att göra. Utan jag har bara nördat in mig. Jag har bara suttit och testat mig fram. Och det är ungefär så jag lärde mig fotografera också. Jag testar mig fram och nördar in mig och sen så till slut så kommer det någonting ur det och så kan man utvecklas och vinna någonting på det. Men när de här spindlarna liksom surrar runt överallt i det här nätet så plockar den upp vissa saker mer än andra. Och det är till exempel hur länge spelar roll som du har haft din domän. Vad det är för adress till din domän var väldigt viktigt under en viss period. Jag tror inte det är så viktigt längre. Ursäkta, jag sitter här mitt i lunchen och bara rapa mitt i allt och bara. Yes, i alla fall. De här små spindlarna plockar upp olika saker. Och när de då har avgjort om din sida är ganska gammal. Alltså inte gammal utan den har funnits länge. Det betyder att den är trovärdig. Trovärdighet är någonting som Google går 120% på. Om din sida inte är trovärdig så kommer den hamna ner på positionerna. Alltså positionerna på när man söker på det sökordet som du har bestämt att din sida ska handla om. Jag vill ju att min sida ska handla om bröllopsfotografen eftersom jag är det. Och jag vill att de som söker på bröllopsfotograf ska se mig ganska högt upp. Inte för högt upp, för det är också dåligt. Jag ska också prata om det. Men ganska högt upp. Och de här spindlarna... När de värderar trovärdigheten så tar de in massa olika aspekter på din sajt. Till exempel vad du har för textmässigt innehåll. Hur länkarna ser ut i den texten. Hur kodningen bakom texten ser ut och bakom länkarna. Vilka taggar du har taggat den här texten med eller bilderna. Alltså hur du har kategoriserat bilder och text. Vilka, vem som har skrivit den, vad den personen är länkad till. En massa olika aspekter och det här är så invecklat så för mig så är det bara så självklart. Det här är någonting som jag verkligen kan skämmas över ibland, hur enkelt det är för mig. Det är verkligen, jag ser sånt här, jag behöver inte ens tänka. Jag tänker liksom i de här banorna hela tiden och tänker att ja, men det här om jag skriver det här kommer inte vara trovärdigt och det här kommer vara trovärdigt och sådär. Jag behöver liksom inte ens tänka längre, men om man är nybörjare så tycker jag i alla fall att man ska fundera ut och sätta sig ner och skriva upp liksom vad man har för mål. Så här, vart vill jag synas? Vilket är mitt företags namn? Vad gör mitt företag? Vem är jag? Och när du har definierat de här så kommer du ganska snabbt fram till att ja, men jag vill synas på det här sökordet. När folk söker på mig då ska min hemsida komma upp och där ska det stå det här. Därför du kan påverka precis varenda grej som står. Du kan påverka rubriken, du kan påverka undertexten, du kan påverka länkarna, du kan påverka om du syns med en karta eller om du bara syns med en adress eller om du kan till och med påverka om du vill betala för att synas lite högre upp och så här. Ingenting jag rekommenderar dock. Men det jag håller på med, det kallas för organisk sökoptimering. Det är alltså en äkta sökoptimering som jag brukar kalla det för. Ja, det är helt enkelt någonting man jobbar upp långsiktigt. Långsiktighet är för Google A och O. Det är långsiktighet som gör dig trovärdig och det är långsiktighet som gör att du någonstans klättrar sakta men säkert uppåt. Och du måste ha tålamod. Tålamod är verkligen A och O när man hanterar sökoptimering. Har du inte tålamod då kan du lägga 1000 spänn på ads-annonser och flyga upp i taket och sen så en vecka senare när du inte har råd längre så är du botten igen. Så det är ingenting jag rekommenderar såklart. Sen var det ju det här med att folk ska upptäcka en också. För det spelar också roll hos Google. Det är nämligen så att om folk länkar in till din sajt och upptäcker att du är bra och de kanske tipsar om dig och kunder skriver om sig på sina privata bloggar och sin Instagram och sådär. Ja, men då kommer du nämligen också lyftas i sökresultaten. Därför att då ökar din trovärdighet eftersom andra också skriver bra saker om dig. Men var noga nu. Google tar inte allt som skrivs på allvar. Det här kan tyckas knäppt att den är så smart så att den kan lista ut det. Men om du bara pladdrar blaj och ordbajsar fram någonting på någon annans blogg eller kanske en sida som inte ens har funnit, du kanske köper en domän och tror wow, nu ska jag skriva om mig själv och länka in till mig själv så jag får inlänkar och hamna högre upp på Google. No. Big no-no. Det måste vara en trovärdig sajt och det den personen skriver måste vara trovärdigt och äkta. Ser ni? Det är inte så lätt som man kan tro. Det krävs ett gediget arbete och hårt slit och många sena nätter och tidiga månader. Men i slutändan så är det 100% värt det. Eftersom när allt det här trovärdiga ligger kvar i flera år så kommer du bara se hur det lönar sig mer och mer efter varje år som går. Så det är mina starkaste rekommendationer. Och vill man läsa mer om sökoptimering och just det här grundliga så finns det jättebra guider. Man kan hitta på nätet både på svenska och engelska. Men när det handlar om just sökoptimering så tror jag att någonting som folk missar är just hur man skriver om sin sajt och på sin sajt. Många är liksom så här, ja men klicka här om du vill se det här. Eller här finns prislistan. Eller här finns mina brytpar och så här. Men i det stora hela så är det skitsamma. Det kan låta hårt. Men det ger ingen trovärdighet. Det som ger trovärdighet däremot om du skriver se mina brudpar och länka brudpar eller bröllopsfotografens priser eller priser för bröllopsfotografering om bröllopsfotografen ja. Det finns hur många som helst olika anledningar att skriva om sina länkar på sin sajt och det är väl någonting man ska tänka på. Men om man ska skaffa en helt ny sajt till exempel så tycker jag att man ska ta väldigt stor beaktning och läsa på innan om hur man skriver. Det är väldigt enkelt tycker jag. Ja, nu tycker jag det. Det kanske ni tycker. Men det är ganska enkelt vad jag anser i alla fall. Att skriva sökvänligt för webben som det så fancy heter. Därför att du skriver egentligen en text utifrån vad du vill att dina kunder ska hitta. Så säg som exempel. Du har en brud som bestämmer sig för att hon ska anlita en bröllopsfotograf. Så tar hon upp sin iPhone eller sin dator och så sitter hon sig ner och skriver bröllopsfotograf i Stockholm. Då gäller det ju inte bara för dig att synas på bröllopsfotograf Stockholm, utan bröllopsfotograf i Stockholm. Yes, det spelar roll. Det spelar roll, varenda liten grej spelar roll på Google och jag tycker att man ska ha det med sig i grundtanken eftersom om du har det med dig när du skriver dina inlägg och blogginlägg och gör din sajt så kommer du enklare kunna inrikta dig på just vad den personen söker. Det finns verktyg om man vill nörda ner sig som Google tillhandahåller själv faktiskt på webbadministrationen på webbkontot. Om du skapar ett eget konto där. Så finns det faktiskt verktyg. Jag tror att det ligger på Google Analytics undersida. Där du kan skriva in ett sökord och se hur många som söker på det. Det är faktiskt ganska smart och kan hjälpa till i de flesta fall faktiskt. Ja, och sen var det ju det här med sociala medier igen. Och jag kan tänka mig att de flesta bara säger, nej men Facebook, Instagram, det spelar absolut ingen roll. Men det gör det. Facebook plockar inte lika mycket nu som de, eller Facebook, Google plockar inte lika mycket nu som de gjorde förut. För 5, 6, 7 år sedan så plockade Google snabbt upp saker man skrev på Facebook, Twitter, Instagram och sådär. Numera så plockar de taggar mer, de här hashtagsen skulle jag vilja påstå, i alla fall från Instagram. Så kan det komma upp i sökresultaten lite så här Instagram-taggar. Men då ska det nog vara om du är väldigt sällsynt. Till exempel Vilma Foto. Om du söker på Vilma Foto så kommer allting från Vilma Foto upp. För att ja, det finns bara en av mig och mitt företag. Men det är inte så smart. Det är inte så många kunder som kanske googlar på Vilma Foto. Om de inte har blivit rekommenderade. Och har de det så i alla fall så kan det vara bra för dig att tänka på att ditt företag ska synas om de söker på ditt företagsnamn. Det kan vara fördel. Men så det är väl egentligen grunden att börja sökoptimera och skriva för att de ska hitta dit. Alltså till din sajt. Men det allra största steget efter det, det är ju att börja optimera för vad de faktiskt söker på. Och när du väl har ditt textmässiga innehåll, ja, då är det absolut dags för bilder. Och för en fotograf så kan det vara ganska knivigt att synas på Google just av den här anledningen att man vill visa upp så mycket bilder man kan. Google prioriterar texten framför bilder. Och om du laddar upp en sida med bara fantastiska, fina, snygga bilder på en stor och härlig mall till hemsida så kommer det naturligtvis se fantastiskt bra ut, men det är väldigt få som kommer hitta till dig. Man kan lyckas om man är väldigt, väldigt duktig på att koda hemsidan på rätt sätt och redan då väva in SEO, men jag skulle rekommendera att ha mer text än bilder. Jag vet inte om jag verkligen sa det där. Därför att jag vet hur viktigt det är att man skriver. Och just nu på min sajt så tror inte jag att jag har mer text än bilder. Jag tror att det är kanske 70-30. Men jag vill visa upp mer foton. Men en sak som jag kan avslöja, det är att trots att jag inte alls haft mycket foton på min hemsida genom åren, så har jag alltid varit bokad. Alltid. Och jag tror att hade inte jag varit så feg, så hade jag verkligen levt otroligt mycket bättre än vad jag gör idag. Jag tror att jag hade haft en topplön om jag verkligen hade vågat köra på mer. Jag har nog fegat lite, men det är väl ganska vanligt svensson att man gör det. Men nu tänker vi inte mer på det. Nu kör vi. Och jag skulle rekommendera att i alla fall om man lägger upp mycket bilder, att man kanske installerar ett plugin. För jag antar att de flesta idag använder sig av WordPress som grund. Och det skulle jag vilja prata lite om. Det finns otroligt många teman där ute som man kan använda. Och det är verkligen en djungel. Och ni kanske säger, men herregud, det är väl bara att installera det man tycker är snyggt. Eller köpa loss ett skitfint och sådär. Men nej, det är inte bara det. Jag har ägnat hutlösa timmar på nätterna. Och varit vaken alldeles för sent. På grund av att jag vill hitta det perfekta temat. Och ett tema kan se väldigt fint ut på utsidan. När man ser det i sin theme folder på ThemeForest och de här andra. Där man kan köpa loss premium teman som är väldigt snygga. Men det kan faktiskt vara så, i många fall är det i alla fall så att man ser ett tema som är skitsnyggt och så ser man deras bilder, deras text och så vidare. Och så köper man det för dyra pengar. Eller ja, inte dyra, det kanske kostar en 500-700 kronor. Om man vill ha ett riktigt snyggt. Och så laddar man upp det där på sin WordPress-inloggning och tänker att wow, det här kommer bli perfekt och jag ska bara lägga in lite text så är det bra. Och sen så när man installerar det och aktiverar så ser det så platt och dumt ut. Det är alltså bara vit sida oftast. Och har du då inte lite kodkunskaper med dig och lite mer liksom har grottat ner dig djupare på det, så kan det faktiskt hända att du tröttnar på det och bara skiter i det. Och så blir sidan hängandes och Google plockar ju upp allting så fort din sida ligger live. Så att var på hugget och gör inte det misstaget, utan alltså gör lite research. Gör research och titta på hur ser det här temat ut om jag laddar upp det. Alltså köp inte loss en massa teman, absolut inte, det är inte det jag rekommenderar, utan det finns gratis teman inbyggt i WordPress när du har det som system. Och ni som inte alls vet vad WordPress är, ni får faktiskt googla, för WordPress, det känns som att de flesta känner till det idag, i alla fall ni som lyssnar på min podcast. Det finns alltså gratis teman som du kan ladda upp och testa, och ett tips är att faktiskt börja med det standardtema och så laddar du upp alla bilder du vill ha, gör alla undersidor, länkar, texter och om mig och kontaktformulär och allt sånt där. Och sen, när du har gjort klart grunderna, då adderar du ett tema. För då kommer det förmodligen förhoppningsvis se bra ut i alla fall. Så det är väl mitt tips när det gäller att hur sidan ska se ut. Och man vill ju att det ska vara personligt. Men samtidigt vill man ju att det ska se företagsmässigt ut. Man vill att det ska sälja. Man vill visa upp sina bästa bilder och sådär. Men ytterligare ett tips till er som är fotografer är väl egentligen att visa upp lite mer foton än vad ni... Oh, Jesus. Ja, så där kan det bli om man har en liten knäppis till hund hemma som annars är väldigt, väldigt snäll och bara ligger och lyssnar på mig, som tur är. Som ni märker så kan det ju vara lite svårt det här med sökoptimering. Och det är ingenting man... Så kanske antar att folk ska kunna eller någonsin överhuvudtaget förstå och lära sig någonting om. Men som sagt så ville jag berätta om vad det är som har fått mig att känna att jag har lyckats att få kunder. Och newsflash, jag har aldrig någonsin lagt en enda krona på min marknadsföring. Jag har börjat lite smått att använda Facebook Ads och betala kanske en hundring i veckan eller sådär. Beroende på vad jag gör för inlägg. Men jag har aldrig någonsin betalt någonting för att göra mig... vad säger man? Göra mig sedd för att få kunder. Utan jag har varit mig själv. Jag har haft en grym hemsida med bra sökoptimering. Inte alltid uppdaterad, men hellre att den ligger på topplistorna på Google än att den inte har perfekt innehåll faktiskt. Trots att jag har jobbat alldeles för mycket på mina hemsidor genom åren så skulle mitt största tips egentligen vara lägg inte för mycket tid på det. Utan gör ett bra grundarbete från början så kommer det bli bra i slutändan. Och ha tålamod. Det kan vara en bra sak att mäta sina resultat. Om man vill göra det så vill jag också tipsa om att gå aldrig in och sök på dig själv på din egen dator. Om du gör det så använd något som heter inkognito-fönster. Det betyder alltså en privat surfning. Det finns numera i iPhone också att aktivera. Och det betyder att allting nollställs. Eftersom Google faktiskt skrämmande nog tar upp precis allt du gör på din dator eller telefon, så kan det vara klokt att gå in på inkognito-läge på din webbläsare. Oftast finns det här enbart i Chrome, som är en webbläsare. Därför att annars ser du inte de exakta resultaten. Och vill du ha exakt bästa resultatet så ska du gå in och regga dig på en optimerare, en sån här liten tjänst. Det finns så många nu så jag vet faktiskt inte vilken jag ska rekommendera, men det finns i alla fall tjänster på nätet som erbjuder dig att hålla reda på hur du ligger till på positioner. Och den kan även läsa av trender och icke-trender och upp och ner och sådär och vad som är bra och inte bra. Och det finns också väldigt mycket analysverktyg där ute. Det är en djungel så ni får faktiskt testa er fram. Jag använder inte sånt så mycket nu för tiden utan det var mest under min utbildningstid på Medieinstitutet. Så det var väl det egentligen. Jag tror att det bästa är att egentligen som jag sagt innan bara vara sig själv när du möter folk. Och om 90% av mina bokningar kommer från Google utan att jag lägger en där krona på marknadsföringen förutom tid och tid är pengar som ni säkert förstår, så kommer ju resterande 10% från rekommendationer, vänner, bekanta och folk som har hittat till mig av någon annan anledning. Det kan vara Instagram ibland eller Facebook. Inte lika vanligt dock. Men det där var nog mina supertips och som vanligt så är det egentligen för lite tid på mina avsnitt. Jag skulle vilja göra 1,5 timmars långa men då skulle ni aldrig lyssna. Så nu har ni fått en sån här crash course i hur man gör sin hemsida sedd och därmed får kunder. Jag tänkte faktiskt utlysa lite frågor. Eftersom jag någon gång hade tänkt göra ett helt avsnitt med bara era frågor. Det låter väl kul. Det tycker i alla fall jag. Och jag är naturligtvis nyfiken på vad ni kan sitta och fundera på när ni hör mig, när ni har sett mig och sådär. Och ni behöver inte skämmas. Man kan få fråga allt mellan himmel och jord. Så om ni gör så att ni skickar en enkel liten fråga till podden @vilmafoto.se, alltså P-O-D-D. @vilmafoto.se, så tänkte jag att jag samlar ihop dem där lite framöver. Nästa vecka kommer det handla om prissättning och eftersom det stundar ett kungligt bröllop inom snar framtid så kommer jag även bjuda på ett specialavsnitt med lite gäster inför den 13 juni. Det är faktiskt inte så långt kvar nu. Det är kortare än man kan tro och snart så är sommaren över. Men nu ska vi inte tänka så, utan vi blickar framåt och tänker att det kommer bli en fantastisk sommar. Så skicka in alla era frågor. Finns inga dumma frågor, bara dumma svar. För de kommer från mig. Så skulle jag bli jätteglad. Och jag tror att många andra där ute också vill höra svaren. Sådär. Nu tror jag att det har blivit dags att runda av den här podcasten. Jag tänkte bara knyta upp säcken och säga att det jag har sagt idag är egentligen en väldigt grundlig del i min marknadsföring. Det är svårt att sammanfatta allting eftersom mycket handlar om mig som person. Och ni lär känna mig allt eftersom jag pratar Och allt eftersom fler podcast släpps naturligtvis. Jag tror att man vinner på att stråla samman. Och jag tror att även fast du gillar att vara själv och du vill inte dela med dig och det är svårt i början och sådär, så tror jag att försök i alla fall att knyta an till andra människor runt omkring dig som gör samma sak, så att ni kan, eller varför, för all del de som inte gör samma sak, i alla fall egenföretagare, därför att det finns ett stort utbyte i att just byta tjänster med varandra och hitta liksom nya vinklar och nya aspekter på saker. Och det kanske är en kompis till dig som jobbar jättemycket med sälj som du kan få jättemycket bra tips ifrån på just hur du ska sälja. För fotografer helt ärligt är inte så där jättebra på att sälja sig själva. De är ju bara roliga och härliga och sköna och bli bokade. Men mer än så är det inte. Men det finns faktiskt riktigt mycket grejer man kan göra som fotograf utan att verka helt så här, ni vet, telefonförsäljsaktig. Usch, det ringde en sådan idag till mig senast. Inom branschen faktiskt. Men det blev inte så trovärdigt. Så stråla samman, var dig själv. Satsa mycket tid på hemsidan. Och försök vara trovärdig. Så kommer Google säkert hitta dig. Och med det så har jag inte så mycket mer att säga. Utan bara tack för att du ville vara med mig. Det betyder massor för mig. Så får ni ha en bra helg tills vi ses igen. Nästa avsnitt av Bröllopsfotografen kommer att handla om prissättning. Hur du sätter pris på dig själv och dina tjänster. Så missa inte det. Jag som producerar den här podcasten heter Louise och driver sedan 7 år tillbaka mitt företag Vilma Foto som bröllopsfotograf i Stockholm. Jag hoppas att du som lyssnar vill prenumerera på Acast eller iTunes om du inte redan gör det. Och glöm inte ge mig 5 stjärnor för då skulle jag bli superglad. Se snart. Hej hej!